Hejsan och hjärtligt välkomna till Historielärarpodden, det andra avsnittet i den andra säsongen. Idag befinner vi oss på Högskolan Dalarna i Falun och vi ska prata lite grann om högstadiet och undervisning i historia på det stadiet. Vi har ju pratat en del om gymnasiet här under förra säsongen och vi tänkte att vi skulle ha ett litet större fokus på undervisning i historia på högstadiet i säsong 2. Och vi har 2 stycken eminenta gäster med oss idag som strax ska få presentera sig. Vi ska prata lite grann om historieundervisningens status och utmaningar och möjligheter på högstadiet. Och 2 stycken lärare på högstadiet som är med oss här idag då. Hjärtligt välkomna!
Tackar, tackar.
Tack.
Vilka är ni då, om ni skulle kort presentera er?
Ja, Henrik Strömqvist heter jag. Jobbar på högstadiet här i Falun. Har jobbat i 18 år som högstadielärare i SO.
Anders Kjellson heter jag och jobbar på samma skola här som Henrik. Har jobbat i drygt 20 år i SO, svenska. Och är nu också på Högskolan Dalarna till hälften, lite mer än hälften. Så att jag har en doktorandtjänst. Och sen undervisar jag en kurs här på Högskolan Dalarna. Men sen har jag 2 klasser på kvar och då vill jag absolut inte bli av med.
Nej, just det.
Nej.
Och du, din forskning i egenskap av doktorand, vad handlar den om? Lite kort bara.
Lite kort så har jag skrivit en licentiatsuppsats om bildningens utmaningar och möjligheter i den svenska grundskolan. Så den är klar och sen fick jag en fortsättning här nu. Så att,
just det.
Ja.
Och det är intressant utifrån det faktum att vi kommer nog komma in lite grann kring på själva bildningsbegreppet här och dess roll i undervisning på högstadiet men också på gymnasiet. Så att det är ett bra intressant begrepp som vi kommer att återkomma till, tänker jag. Okej, men då kör vi. Vi börjar så här som vi började det avsnittet som handlar om syftet med historia på gymnasiet för förra året. Alltså, är elever på högstadiet intresserade av historia, skulle ni säga?
Ja, det tycker jag generellt. Jag tycker att det är ett av de ämnena som många elever är väldigt intresserade av. Och de frågar ofta, vad ska vi göra i historia? När ska vi läsa det? Mm. Och, så de har en nyfikenhet när de kommer upp till högstadiet, tycker jag, om historieämnet.
Mm. Ja, jag håller med. Ja. Framförallt då vissa delar av historien, ett visst innehåll. Ja. Som till exempel andra världskriget naturligtvis, det längtar de efter ända sedan i 7:an och sådär. Men jag tycker överlag att det är ganska bra.
Ja.
Mm. Så det är väl en möjlighet, kan man tänka sig, att det finns ett intresse då generellt bland elever. Vad finns det fler för möjligheter med historieämnet på högstadiet, skulle ni säga? Om man börjar inte bara alltid börjar utmaningar, utan vilka möjligheter finns det för elever på högstadiet att lära historia och få en förståelse för förfluten tid?
Skulle vi börja med läraren? Den läraren är ju den som många gånger skapar det här intresset och på så sätt också skapar möjligheterna för eleverna att lära sig. Och vi pratade om det här innan, jag och Henrik, att här, läraren som ställer sig i kunskapens mitt, det tror jag är jätteviktigt, det vill säga den lärare som kan berätta saker och förmedla saker, men göra det på ett sätt också där eleverna kan bli aktiva.
Mm.
Att vi inte liksom bara står och förmedlar någonting på ett monotont sätt, utan att vi faktiskt försöker få med eleverna och så.
Ja, jag håller helt med. Och att historieämnet är ju, det har ju liksom inte, det har ju en fördel i och med att det är nästan en berättande undervisningsform i det. Mm. Att man, det är som att de lever sig in i en berättelse om de här perioderna och de här områdena. Som kanske andra ämnen i högstadiet blir mer instrumentella.
Just det.
Det är att bara förmedla, det här, så här är det. Mm. Här kan man liksom få mer friutrymme.
Mm. Ja, intressant. Alltså jag tänker just att det är på högstadiet, så om man är i relation till gymnasiet, så är de ju yngre såklart, va? Mm. Och kanske har lite att göra med att man då också har ett intresse som ni pratar om. Men den här mer liksom, ska jag säga, kognitivistiska inriktningen som mer och mer präglar våra ämnesplaner eller kursplaner, ska jag väl säga, liksom, med det här historiska tänkandet där man ska analysera med kontinuitet och förändring och orsak och konsekvens. Vad händer med berättandet och entusiasmerandet då, skulle jag säga?
Ja, men jag tycker inte det. Alltså, skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet är väl lite grann också att vi får ju eleverna lite från noll. gymnasiet får dem lite när vi har gjort dem redo för det. Mm. Så att de är inte riktigt vana vid det här sättet i högstadiet. Så det är ju en liten inkörningsperiod. Det är, årskurs 7 brukar vara liksom, det är nytt för dem. Mm. Man får träna dem på att se helheten, att se orsakerna till varför saker händer. Men jag tycker ändå inte att det behöver... Att berätta om orsakerna till franska revolutionen eller vad det kan vara, det är ju också en form av berättande. Och de ser ju bilder och de lever sig in i det här, tycker jag ändå, på ett väldigt bra sätt.
Ja, och pratar vi om bildning och så har vi ju de här begreppen sammanhang och överblick som är avgörande för att det ska ske någon slags bildning. Eleverna behöver öva på det här att se sammanhang och överblick. Och då återigen, om man... Läraren i kunskapens mitt. Det vill säga att vi ger dem också översikter. Väldigt tydliga översikter som kan öka chansen i alla fall för att de ska få en, någon slags överblick. Och de översikterna behöver ju också repeteras. Mm. Så man, vi jobbar ju mycket med tidslinjer.
Just det.
Det vill säga att vi spaltar upp på tavlan. Inte så att man kanske måste veta alla exakta årtal utantill, men så att man kan få ett sammanhang, för när är det här? Och sen kör man den lektionen och lektionen efter, då behöver man också gå tillbaka och repetera. Om vi nu pratar om möjligheter och möjligheter för eleverna att lära sig, så har vi väl kommit på det i alla fall, att det är jätteviktigt att vi faktiskt, vi vet ju mer än vad eleverna vet, så att vi behöver ge dem de här översikterna för att sen kunna gå in och, vad ska man säga, utmana dem, störa dem. För bildning handlar ju också om att utveckla ett tänkande och ett kritiskt tänkande. Så att ger inte vi de här översikterna, så har vi väl märkt i alla fall, jag tror du håller med om, att det blir klart mycket sämre.
Okay.
Så att vi är av den åsikten att på högstadiet så behöver läraren verkligen stå i kunskapens mitt och ge dem de här översikterna. Och då tror vi också att det blir en klar möjlighet för eleverna att tycka historia är intressant. Och du skrev i det här mejlet att vi också är det här ordet meningsskapen. Vi tror också att det skapar också en väldig mening när eleverna förstår saker. Så blir det också mer meningsfullt. Mm.
Jo, jag tänker att det finns en potential där, en möjlighet. Alltså, som historielärare på högstadiet så har man ju förhoppningsvis samma klass i 3 år.
Ja.
Jämförsvis med gymnasiet där man har dem i 1 år eller en termin, beroende på om de läser 50 poäng eller 100 poäng. Spelar det, vad händer med stoff? Alltså stoffträngsel pratar man ganska mycket om både på gymnasiet och, eller generellt tänker jag. Vad händer, är de här 3 åren ändå en resurs på det sättet att man hinner prata och berätta om historia utifrån de här långa linjerna som ni är inne på, än att det bara blir en snabb version?
Ja, ja, både och, men framförallt ja, det tycker jag, det är ju att man har ju den här tiden på sig, och att just historia tar ju, den har ganska stor del i SO-undervisningen, har den ju på högstadiet, och att man då kan, man kan ju ha den här fördelen att man hela tiden kan backa tillbaka när man har gjort ett historiskt område, och sen när man några månader senare har historia igen, så kan man hela tiden backa tillbaka det vi gjorde för sist, för det är samma klass. Så att, och de, man har ju en lång tid på sig då att också träna eleverna på rätt sätt att tänka kring historien. Man kan träna dem på hur man bygger upp orsakssamband och hur det hänger ihop i ett sammanhang och sådana saker. Och förhoppningsvis, i det bästa världen, så är det ju, i årskurs 9 får man ju skörda lite frukter av det, för då har man ju faktiskt fått väldigt duktiga elever, många av dem, som har ser det här sammanhanget och förstått liksom att det hänger ihop alltihop.
Och det hänger ju också ihop med det vi sa, det vill säga att läraren behöver ställa sig i kunskapens mitt och faktiskt förstå att om jag gör det här jobbet nu i 7:an och 8:an, för det handlar ju inte bara om att examinera elever, vilket många tycks tro, men det handlar ju också väldigt mycket om att öva.
Just det, vi har varit inne på det förut i tidigare avsnitt, det här med ett övergripande syfte även för, i liksom styrdokumenten i, på högstadiet, är ju att eleverna ska utveckla ett historiemedvetande. Och vi har varit inne på det, om det är möjligt liksom på en 50 poäng eller 100 poäng på gymnasiet. Men här låter det lite grann som att det finns definitivt möjligheter att utveckla elevers historiemedvetande. Och som ni är inne på, kanske någon gång i 9:an så kan man se om det historiemedvetandet har utvecklats eller inte.
Ja. Exakt. För, och de är ju, återigen, det gäller, högstadiet är en speciell ålder för alla människor. De kommer ju liksom nästan som barn, de är ju typ 12-13 år, men de går ut som unga vuxna, med liksom 16.
Just det.
Och det händer ju väldigt mycket med puberteten och allting man ska passa in. Så att de är inte riktigt där i 7:an att gå på djupet på sådana frågor. Men om man börjar där med att ge dem de små fröna man kan så och plantera, små diskussioner, så man börjar där nere. Mm. Så i nian sen så, då, de flesta skulle jag säga, när man kom i nian, när man börjar prata om moderna historien, liksom, då har de förstått. Mm. Då har poletterna ramlat ner. Mm.
Jag skulle tro att många skulle bli förvånade hur bra eleverna är på att resonera om historia. Mm. Skriva om historia eller att diskutera historia. Jag tycker att det är bra kvalitet på väldigt många.
Mm. Ja, det är faktiskt. Man hör ibland förståsigpåare som sitter och säger, de plockar ut någon fråga från något historieprov och tänker, vad är det här, hur ska en 15-åring? Men de förstår inte kontexten, de förstår inte liksom bakgrunden till att de faktiskt sen kan resonera om en sån fråga. Det är ganska hög nivå på många elever när de går i nian.
Och det tror jag handlar väldigt mycket om att läraren måste vara med och peta och styra och sådär på högstadiet. Och då vill jag också säga att återigen, jag tror jag nämnde det alldeles tidigare, att det handlar inte om att stå och prata med någon slags monoton röst här utan berätta, men också utmana dem, som jag sa, störa dem, försöka få dem att förstå och tänka.
Just det.
Det är jätteviktigt.
Ja, för det, vi kom in på det då naturligt här nu. Det är som ni är inne på, ett speciellt, de här åren är speciella liksom i ungdomarnas liv, som ni vill säga. Och också att man har då historia under så pass lång tid och där det händer väldigt mycket med en som människa och identitet och kroppen och sådana saker. Och det är intressant ur ett historiskt perspektiv att fundera då på vilka undervisningsformer är det, tänker ni, liksom, om man tänker utifrån den utmaningen eller de förutsättningarna så att säga. Det är 3 år ändå liksom, och tänker man sig att det, i 7:an fyller man på då med innehållskunskaper, i 2:an eller i 8:an håller man på med vissa grejer och i 9:an, för ni pratar ju om någon sorts progression här. Hur påverkar detta undervisningsformerna skulle ni säga på högstadiet?
Det var en svår fråga. Men nivån höjs ju hela tiden, eller man lägger ju på mer och mer lager på egentligen stoffet. Mm. Kanske i 7:an när man är lite på. De kommer ju från mellanstadiet där det har varit mycket fokus på svensk historia. Mm. Och i högstadiet blir att det är ju samma period fast vi flyttar ut i världen.
Just det.
Och så då landar vi ner i Egypten och Mesopotamien och sådana ställen. Och då kanske det är mycket liksom att lära dem sättet att tänka på högstadiet. Mm. Att här behöver de kanske grundläggande varför sker någonting. Mm. Då har man det på den nivån. Men när man kommer upp i 8:an då lägger man på fler lager. För då kan man ju koppla tillbaka till det vi lärde oss innan. Och sen ytterligare i 9:an. Mm. Och då förhoppningsvis så är de där. Att de kan se helheten. Mm.
Det är ju en stor utmaning.
Ja, det är en jätteutmaning.
Det är roligt alltså att blicka tillbaka och försöka bygga på det. Du använder ordet progression. Och man skulle också kunna prata om ordet process. Liksom att man bygger historiemedveten utifrån en process. Som man också behöver tänka igenom som lärare. Hur man ska... Vad ska man säga, för den här progressionen i 8:an. Du pratar om att lägga på ytterligare lag och så. Så det tycker jag funkar ändå ganska bra. Mm. Och tänker ibland att det handlar också om att eleverna själva utvecklas, alltså deras hjärna utvecklas och sådär.
Ja. Och jag tror att liksom att i den här åldern då, om man håller på, vi säger att vi läser franska revolutionen, då ser många elever, det är ett helt nytt, separat, enskilt, isolerat period i historien. Mm. När man sen då pratar om industriella revolutionen, då är det en helt ny, separat, isolerad händelse i historien. Mm. Men det är då man kan börja få dem att förstå att men detta är parallellt. De här påverkar varandra. Mm. Det ena sker inbördes liksom. Mm. Och det är då de börjar liksom förstå att alla saker sker för att någonting har skett innan. Så att det är dit man vill kanske nå. Men det tar lite tid. Mm.
Det är komplexa processer som de ska liksom förstå och anamma. Så att säga. Men jag är ju lite mer, om man tänker så här, det är ju en historielärarpodd, lärare är ju alltid intresserat antingen liksom humma med och så här, så gör jag också, eller så här, så där har jag inte gjort och det här kan vara intressant för mig. Alltså, men jag tänker sig mera konkreta undervisningsformer. Alltså hur undervisar man om de här lagren som ni pratar om? Alltså är det, traditionell förmedlingspolitik, förmedlingspedagogik som gäller och där man sedan arbetar med uppgifter eller där man ska, eller hur funkar liksom i klassrummet när man ska prata om de här sakerna, när man ska lära om de här sakerna?
Ja, det är ju naturligtvis lite beroende på klassen, men det traditionella, alltså man brukar ju ändå försöka variera det så mycket som möjligt. Men de flesta elever har vi ju lärt oss efter ganska många år här att de tar till sig väldigt mycket om läraren är ämneskunnig och kan berätta på ett inlevelsefullt och bra sätt. Mm. Samtidigt som man sen naturligtvis har inte alla elever den. Nej. Då måste man kanske bryta av med en... Men film finns väldigt bra. Då kan man göra diskussioner kring frågor utifrån en film eller från en genomgång. Eller... Men naturligtvis har vi också...
Och då behöver det inte vara 10 inställningsfrågor. Nej. Det kan vara större övergripande frågor. Ja, men jag kommer tillbaka till det där igen. Att om man ger eleverna tydliga översikter och att man säger att men nu har vi faktiskt en grundläggande koll här på om vi tar franska revolutionen igen. Då kan man ju faktiskt gå vidare och ha helt andra undervisningsformer. Och då har vi ju det som du gillar, Stefan, det här med olika former av dramatisering och så. Va? Mm. Men det är ju väldigt svårt att säga, nu ska vi sätta igång här och dramatisera om franska revolutionen. Varsågod och sätt igång. Yeah. Så jag tror ändå att vi behöver se till att ha koll på att de har de här grunderna klara för sig. Annars så tror jag det blir väldigt svårt att
ja, för man landar ju någonstans i slut också i att man vill ju få med sig alla. Mm. Och i och med att man har olika förutsättningar, man är olika långt i sin mognadsprocess eller inlärningsprocess, så då måste man ändå på något sätt lägga grunderna, som Anders säger här, att vad är liksom grunderna för detta? Vad är det ni absolut måste ha förstått här innan vi kan gå vidare? Men det är ju lite variation, för man lär sig olika. Så det är, men genomgången och berättandet, det tycker jag historia just är ju det väldigt framgångsrikt.
Men kom på en sak som vi har gjort en del genom åren, om vi nu pratar om undervisning, det kan ju också vara, det är inte direkt undervisning, men det är ändå ett sätt för eleverna att tänka sig in i en annan människas liv i en annan tid. Och då tänker jag på det vi gjorde för något år sedan, att vi höll på med första världskriget, och en uppgift där var att arbeta med att de fick skriva ett brev, alltså ett fingerat brev. Man satte sig in i en skyttegravssoldats liv, hur det var. Och då måste man ju veta lite om det. Det är klart att man kan läsa på om det, och det gjorde de ju också, men vi la ändå en grund, så att säga. Det är också ett sätt att lära sig saker, att sätta sig in i människor. Då kommer ju det här in med känslor och sådana saker. Det är också viktigt när man pratar om historia och historieundervisning, att man inte bara tar de här har vi en kung och här har vi de här krigen, utan också hur hade folket, hur hade en soldat i en skyttegrav, hur hade en bonde det på 1600-talet, på stormaktstiden när Sverige var, undervisar inte vi om det, men så att jag tror inte man ska underskatta det där med att man försöker väva med känslor och vanligt folks liv, så att på något sätt att man kan identifiera sig på något sätt med människor som levde i en annan tid.
Men nu låter vi, och sen låter det kanske som att nu är det bara stora, men eleverna måste ju prestera någonting också, va? Så man har ju ändå, vi ska få in stoffet, så att man måste komma till mål också till slut. Det är ju det som är.
Och det är väl en stor utmaning.
Det är utmaningen.
Hur ska man få dem att faktiskt lära sig för sin egen skull? Och då kommer vi in på det kan man inte svara på din fråga, men med motivation. Och då vissa elever drivs väldigt mycket av en yttre motivation. Det vill säga att jag vill få ett A. I stora, då lär jag mig vad jag vill eller inte.
Ja.
Men andra lär sig på ett annat sätt. För de tycker att det här är jättespännande.
Ja, precis.
Men målet är såklart att få så många som möjligt att tycker det här är spännande, att man vill lära sig. Och jag tycker nog ändå att det finns ett ganska stort intresse.
Ja.
Och att elever vill lära sig.
Men det är roligt att höra. Och jag tänker, nu kommer vi in på det också. Så det är naturligt att gå över till. Alltså, det har ju att göra med liksom, motivation och elevers intresse. Och det är uppenbart när jag hör prata här att det finns liksom... Och kanske, det tror jag är intressant att höra, för precis som ni var inne på, ibland kan man kanske få för sig att man inte är så intresserad och att det är ett problem på högstadiet med liksom koncentration och att inte orka lyssna på läraren. Men här så är min övertygelse också att liksom, en lärare som är bra på att berätta och bra på att liksom förmedla känslor och annat från förfluten tid, tror jag man inte behöver bekymra sig över att eleverna inte vill lyssna. Men en del av det här med motivation är väl också det som baksidan, eller hur man ser det, bedömning, utvärdering av elevernas prestationer, som ni är inne på. De ska ju prestera någonting också. Hur ser det ut med examinationsformerna liksom? utifrån det här perspektivet tänker jag också igen att de i sjuan är de liksom små direkt från mellanstadiet, ja, liksom, och sen i nian är de, hur förändras examinationen där liksom? Är det mera fråga om fakta i sjuan och resonera i nian och så vidare, eller hur får man?
Jag tycker både och, alltså.
Alltså man kanske i sjuan måste få dem att börja smaka lite grann, i alla fall testa på att resonera. Man kanske inte ställer lika höga krav naturligtvis på deras resonemang, men att de ska åtminstone kunna förstå två orsaker hur de hänger ihop eller någonting, eller någon konsekvens av en händelse. Sen lägger man ju på mer krav, men man drillar ju dem i detta.
Men jag tyckte du hade ett bra exempel när vi satt och pratade idag om det här med kvinnans roll i olika samhällen. Du kan bara
precis.
Om det. Det tycker jag är en typisk grej som man kan köra upp.
Ja, för det är en sån här sak som man kanske tycker att det är historiedödande. Det är att vi måste använda sån här kontinuitet och förändring och vi måste använda källkritik väldigt mycket och sånt här. Men man kan ju lägga det. I sjuan så är det här väldigt svåra begrepp. Det är väldigt abstrakt för eleverna. Men när man jobbar med flodkulturerna, högkulturerna och framåt mot antiken och romarriket här då, va, så är ju en sån sak som exempelvis de även i sjuan förstår väldigt bra, det är ju om man tar kvinnans roll. För de har ju pratat om hur det var under jägartiden och framåt under Mesopotamien, Egypten och Aten, Sparta, skillnaden mellan kvinnor och män. Och kan då eleverna sen få skriva lite om, beskriv skillnader och likheter under den här perioden för kvinnan. Det brukar de faktiskt kunna ganska bra. Alla nästan eleverna kan det.
Och samma sak där med vattnets betydelse till exempel.
Ja, sådana saker.
Kulturer som växer fram.
Och då bygger de upp ett litet resonemang.
Ja.
Och det är kanske första steget de gör för att skriva av sig lite grann och resonera kring en fråga.
Och det handlar ju också om att man litar på, eller att man tror faktiskt att elever är bildningsbara och förmögna att göra saker. Jag tror att det är jätteviktigt att vi inte liksom tror att de går bara i sjuan och då kan de inte det här. Det är ju inte så.
Nej.
Det är ju inte så. Sen kanske de inte kan det på den allra högsta nivån direkt, så att säga. Men...
Nej, just det. Precis. Och det är bra att komma just det. Det är bildningsbara liksom. Och då kan man ju också fundera på utifrån det bildningsbegreppet, så dominerar ju fortfarande, skulle jag vilja säga i alla fall, men här får ni rätta mig om jag har fel, SO-begreppet på högstadiet. Och hur skulle ni säga att det, alltså vad händer med ämnet historia i det begreppet på högstadiet? Alltså stjälper eller hjälper? Eller?
Alltså jag tror att det finns ganska många möjligheter faktiskt. Det finns ju ett historiskt perspektiv i andra ämnen också, om man gör det lite enkelt. Ta något exempel som samhällskunskapen till exempel. 1800-talet, fackföreningens framväxt, det politiska landskapet växer fram på ett nytt sätt.
Demokrati.
Ja, demokrati. Och så. Det läser man ju också om i historia. Då finns det ju fina beröringspunkter där. Vi kan ju prata om globaliseringen som finns som ett innehåll i både samhällskunskap och geografin. Och där naturligtvis att man kopplar tillbaka då igen, inte kanske jättelångt, men i alla fall till Columbus och Vasco da Gama och så vidare. Lite kort sådär.
Just det.
Lite återkoppling där, och sen så kommer man då fram till, ja, så kommer man in på det här med handel och kommunikation, och vi kommer tillbaka till triangelhandel kanske och så vidare. Så att jag tycker att det är så undervisning, visst vi har fyra olika ämnen och vi betygsätter eleverna i fyra olika ämnen, men jag tycker att det är, ur ett bildningsperspektiv är det ju jättebra att vi inte särskiljer de här ämnena, det tycker jag i alla fall. Även om det finns, alltså historia kanske har sin speciella identitet, vad vet jag, samhällskunskap har kanske sin. Men jag tycker i alla fall att det är bra att vi kan, alltså, visa även att det här är, så skolan, skolsalen är inget isolat, utan det här är saker som är viktiga i olika ämnen.
Ja, och för eleverna så tror jag liksom också att i och med att även om historia, alla SO-ämnen är ju, grunden är ju lite grann samma sak, va? Man ska kunna förstå, kunna beskriva skeenden, och man ska kunna förstå varför saker händer i politiken eller om det är geografin eller religionen för den delen. Och det är mycket med individen och samhället i alla fyra delarna, och det är ju så, även när jag inte har just historia, så är det nästan en träning i att resonera kring orsaker och konsekvenser även i de andra ämnena. Så de får ju hela tiden 200 minuter i veckan träna på de här sättet att tänka. Mm. Och det är ju det som gör att de sen vässar sina kunskaper även i historia sen de kommer till nian. Mm. För att de har ju liksom drillats i det här i 4 ämnen.
Just det.
Så att jag tycker de hjälper varandra.
Mm. Ja, de här analysbegreppen, tankebegreppen, kontinuitet, förändring, orsak, konsekvens, aktörstruktur och så vidare, de är väl applicerbara på alla 4
ja, exakt.
SO-ämnena. Så ja. Att ni, det, för ibland hör jag där, tänker jag liksom att där finns det också 2 liksom olika läger, om man ska säga, att liksom SO tar udden av historieundervisningen därför att det ska hela tiden konkurrera, kan man kanske säga.
Fast så ser inte jag på det. Jag ser snarare tvärtom, alltså att det inte alls är någon konkurrens med dem, utan att de kan förstärka varandra. Mm. Och sen har man ju liksom historia, det är ju ett ämne. Mm. Vi undervisar ju i historia, men att vi ändå väver in andra perspektiv från andra ämnen och ser hur de hakar i varandra. Jag tror det tror jag bara är bra. Jag ser inte någon fara i det.
Nej, jag har nog aldrig heller tyckt det. Jag ser ingen konkurrenssituation mellan ämnena.
Nej. Tiden går snabbt här. Det är det är bara 4 ynka minuter kvar på vårt 30 minuters avsnitt här. Jag skulle vilja, om vi bara försöker sammanfatta här då, liksom, vi har pratat lite grann om undervisningsformer, vi har pratat lite grann om examinationsformer, motivation, intresse, som ni ju ändå upplever är liksom högt och bra på högstadiet liksom, utifrån era perspektiv då. Och även SO-begreppet som problem eller möjlighet. Men om ni skulle sammanfatta liksom de stora utmaningarna här inför framtiden. Nu har jag också mer timmar till historieämnet godkänts och kom väl redan nu till hösten. Eller redan nu kanske. Redan.
Till hösten.
Till hösten. Ja. Fler historietimmar. Men vad tar ni, liksom, om ni skulle försöka runda av här liksom, med historieämnets status idag på högstadiet, vad skulle ni sammanfatta det?
Jag tycker att historieämnet har ganska hög status. Mm. Jag skulle nog säga att historieämnet, på vår skola i alla fall, har högst status av alla 4 SO-ämnena.
Mm. Ja.
Jag tror det.
Ja, det har det.
Intressant.
Ja. Och det har varit typ en diskussion förut om det skulle nästan vara ett kärnämne. Mm. Men det blev ju alla så.
Nej.
Men jag tycker fortfarande att det har hög status. Ja. Absolut. Mm. Och det,
det är kanske historiskt betingat att det har varit ganska viktigt. Sett som ett viktigt ämne. Men en utmaning är ju ändå att även om man lägger på ett antal minuter i veckan så är det fortfarande så att man måste prioritera.
Mm.
Och när man prioriterar så måste man också prioritera bort.
Mm.
Så att det är inte lätt att få med allt. Och sen är det ju det också, om vi nu pratar om bildning som avslutning, att man behöver faktiskt ibland stanna till. Det kommer upp någonting från en elev.
Mm.
Det finns ett intresse, det finns en nyfikenhet. Mm. Och då är det svårt, tycker jag. Jag tror att vi försöker verkligen att då stannar vi i det här och fortsätter lite grann till. Men någonstans så måste man också gå vidare. Jag tycker det är väldigt frustrerande.
Ja. Ja, men det är ändå en frustration som ändå bottnar i någon sorts övertygelse om att om historias oerhörda potential, vikt och bildningsämne på alla sätt och vis.
Ja,
tusen tack för att ni var med här idag. Stort tack och allt intressant att få inblickar i andra olika skolformer. Vi ska återkomma till högstadiet under den här säsongen och eventuellt kanske ni också kommer tillbaka till podden här. Tusen tack för idag.
Tack så mycket.
Tack.
Och vi hörs.